Radioplay.
Hej, det här är första avsnittet av en ny poddserie som handlar om The Beatles, eller rättare sagt om Beatles album. I år är det 50 år sedan Beatles släppte dubbelalbumet som mest kom att kallas Vita dubben. Det firas på olika sätt, bland annat med en nyutgivning av albumet med bok, uppfräschad ljudmix och lite outgivna låtar. Och därför ska vi strax lyssna på och prata om The White Album med Beatles. Mina gäster i det här avsnittet är Pernilla Andersson, artist och musiker och som faktiskt fått det fina musikpriset George Martin Music Award. Ett pris som hon fick ta emot personligen av Beatles producent George Martin. Den andra gästen är Ronnie Svensson, journalist och musiker och som strax kommer att berätta om när han träffade Paul McCartney i Levande livet. Och då han passade på att kritisera några av Pauls låtar och vad Paul sa då, det får du veta snart. Om du vill nå mig så gör det gärna via Instagram. Där finns någonting som heter Beatlespodden. Där kan du skicka mig direkt mail. Jag heter Sven Hallberg. Välkommen till första avsnittet av The Beatles, album för album, om det ikoniska vita albumet.
Well, it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles.
Hej, välkomna Pernilla Andersson.
Hej.
Ronnie Svensson.
Hej.
Vad har Beatles betytt för er och dig Pernilla? Minns du första gången du hörde Beatles?
Ja, det gör jag faktiskt. Men jag minns framförallt min pappa som berättade för mig att han var en idiot när han började lyssna på Beatles för att de var såna jazzmusiker så de tänkte att Beatles inte kunde spela fyra hela slag i en takt. De hade mycket tvåtakter och sånt och innan pappa och de fattade det så tyckte de att Beatles var helt liksom värdelösa på att spela innan de förstod att det var rimligt att spela så liksom. Jag kommer ihåg att jag först hörde Obladi Oblada och hoppade i sängen i vårt gästrum i källaren till den låten.
Och när var det här? Vilket år?
Åh gud, då kan jag ha varit, det kan ha varit 78. Jag är född 74, jag var 4-5 år.
Men alltså varför lyssnade du på Beatles 78?
Därför att jag har blivit så fostrad musikaliskt så du skulle inte, jag hörde Tristan och Isolde när jag var 5 också. Så att jag skulle behöva prata väldigt noga med min pappa om detta, men han var väldigt noga med vad jag skulle lyssna på. Så att jag fick musik som pappa tyckte var barnmusik, förutom Joyes Goddag Goddag så hade jag Beatles och Gino Vanelli.
Vad sa du sist?
Gino Vanelli.
Oh, oj,
ja. Så att jag har blivit ganska fostrad och Beatles var ju då viktigt för pappa att jag lyssnade på.
Och Ronny då, när hörde du Beatles första gången?
Jag tror det är så stor jag är så är jag ju yngst, en barnaskara av 3. Så min syrra som är född 1950, hon spelade ju som vi sjöng She's Loves You, eller vad vi nu sjöng då. Det var ju de singlarna, vet du, med skivspelaren med högtalare i locket då, som från hennes rum. Man fick inte komma in till syrran va. Utan jag stod utanför och hörde de här Love Me Do. Det var så jag hörde Beatles första gången, det var inom syrran då. Brorsan är ju 5 år äldre då, född 55, så att där fick jag ju sen också lite senare Wings och så det var mycket genom syskonen såklart. Alltså. För mina föräldrar, det är ju som Tristan och Isolde var det inte, utan det var ju Louis Armstrong.
Ja, men det är också
fina grejer, ja. Och min pappa var ju själv gammal sångare då, va? Så det var mycket Jussi Björling och sånt också. Så det där är liksom min grund, va? Pappas jazz och klassiskt och syskonens pop då, Stones, Beatles, Cream.
Man breakar ju ofta ut från den där jazzklassiska grejen för man känner att det är så oöverkomligt som liten att liksom hoppa på hela det där tåget med Miles Davis och Wagner vid 7 års ålder. Ja. Det är lättare med Beatles då. Jag förstår att dina syskon tog en vänstersväng in i populärmusik istället.
Ja, så var det ju. Och som sagt, Beatles, jag tyckte det var cool då. Sen jag själv, alltså jag är ju född 60 så det vart ju, jag tyckte de var liksom snygga killar, vet, de här i Monkeys då, som ju var USAs svar. Så det vart ju mina första, det ska jag erkänna. Alltså, jag hade mer singlar med Monkeys än jag hade med Beatles. Jag lyssnade ju på syrrans, men själv önskar jag mig till julklapp och födelsedag av Monkeys.
Det är inte vi tänker på i Sverige kanske så mycket, det är att Monkeys fortfarande anses vara ett bra band i USA. Alltså det är inte alls skämmigt att gilla Monkeys. Nej. Om man är amerikanare. Mm. Utan jag har en god vän som spelar med ett coverband som gör Beatles-låtar. Mm. och 16-låtar i allmänhet. När de är i USA, det är alltid Monkees på repertoaren och det, folk gillar verkligen det. Och det var ju bra låtar.
Det är alltså Neil Diamond som är en husgud för mig. Alltså, han skrev ju liksom låtar till dem.
Men Pernilla, du som gör musik, har du haft med The Beatles på något sätt?
Ja, jag tycker det. Fast det låter nog inte så, men deras ackord, deras harmoniella sätt att närma sig musik, hur säger man? Deras, hur de blandade in helt... utan att det blir mesigt så blandar de in jazzackord i väldigt enkel pop, treackords musik. Vilket för mig blev en fantastisk uppenbarelse. För mig var det ju lite grann som, för att återkomma till Ronny där med våra föräldrar, att liksom det är svårt, att det här är det bästa som finns i hela världen. Det här är Miles Davis. Och liksom för en 7-8-åring bara, ja visst, det, jag hör ju att det är bra. Men när man kan identifiera sig själv och sjunga med i en låt, typ ja, men obladi, oblada, nu har den kanske inte så många ackord, men just det där med att de har andra perioder än vanlig popmusik, alltså det är inte helt periodiskt rimlig musik så att säga, och sen ackorden som jag tycker är hela deras grej på något sätt. Och George Martin på det då också.
Och man hör ju dem mer och mer börja experimentera med ackord. Ja,
precis.
Jag vet att John sa någon gång att det var Paul som lärde honom att spela gitarr. Så jag ser framför mig hur John och Paul står där och kolla här, se dim 8.
Alltså, ja, liksom, men han visar var varandra. Säkert så viktig, Paul, kan jag tänka mig. För han är ju kanske lite mer självsäker. Eller jag bara tänker på hur man själv är. Jag har inte så här jättestark identitet som sångerska. Som till exempel, jag inbillar mig att min kompis Sarah Dawn Finer har till exempel. Jag tror att hon identifierar sig som sångerska mycket starkare än vad jag gör. Och jag tänker alltid så med Paul McCartney, att han har så jävla enkelt för sig med allting. Och så känns det som att John har fått... Ja, men liksom, han har stått där och lyssnat på att han säger så här, titta på det här C-dimmet och sen går man till G-moll 7+5 och så står, jag kan liksom känna på mig att John kanske inte riktigt hade exakt lika lätt för det och kanske tyckte att hans röst, och det ska vi återkomma, vi ska inte lyssna på Julia idag vad jag förstår, men det är ju den låten som jag tycker är så här, det är the song.
Jo, Julia med. Det är sista låten på första LP.
Ja, jag tror det var på andra. Mm.
Men
var sista.
Jag tänker, så kul, för jag läste intervju med Costello när han gjorde den plattan där med underbara Veronica med just McCartney, va? Och hur han liksom, Costello sa, ja, nu tänkte vi skulle göra det, och så ville Costello vara lite så här om sig och kring sig, medan Paul sa bara, men gå in och sätter den. Mm. Och han bara, va? Ja, men kom igen nu. Så gick de in och så satte de grejerna. Va?
Och det är en skitsvår låt att sjunga.
Eller hur? Ja. Och han bara lirar bra som helst. Och det kommer jag ihåg också, en som gammal trumslagare som jag ju är och håller på igen. Har börjat igen nu på gamla dagar. Men jag tänker på den här, nu pratar vi inte Beatles vita, men han gjorde den här rockskivan han gjorde med grymma, bland annat Ian Paice från Purple också, som... Där han ville ha allting på noter och så, medan Macca då liksom bara så här, nej, nu har vi låten och vi ska sätta den. Vi gör två tagningar, en av dem ska sättas liksom. Mm. Han är väldigt så här spontan, McCartney.
Ja, men också lite tävlingsinriktad får jag för mig, gentemot stackars John då som kanske inte har samma. Nu hittar jag på, det här är bara som jag hittar på. Jag bygger ett liksom, ett bygge här. Men jag får för mig att Paul McCartney tycker att han hade lättare. Alltså det känns som att han, när man lyssnar på när han sjunger, att han tycker själv att han sjunger bra. Han sjunger ju skitbra. Och John dubbar sig ofta och John liksom har svårare...
Men det är så många av dem som, alltså Jimi Hendrix tyckte själv aldrig att hans röst dög. Han mixar ju sig själv väldigt lågt och det sa ju tekniken. Nej, upp med din röst. Nej, jag sjunger inte bra.
David Bowie, samma sak.
Ja, det är väldigt märkligt det där.
Ja, men jag tror det är lite hur man identifierar sig, som jag återkommer då till.
Är du likadan?
Ja, men jag identifierar mig inte som sångare på det viset. Jag har ju förstått, det var ju Anders Burman, vår svenska motsvarighet, får man väl säga, till George Martin, som han bjöd hem mig innan han dog så här, och pratade noga med mig om hur jag skulle mixa min sång. Och han bara, så här är det, Pernilla, du har fel. Du ska höja din sång så mycket. När du har höjt den så mycket så att du typ tycker att det gör ont, då ska du höja lite till. Och det har jag gjort sedan han dog faktiskt. Och jag tycker att det var the way to go. Men jag är inte så här, jag går inte loss på min egen röst alls. Och jag tycker inte att det är den roligaste situationen i studion att lägga sång, utan jag tycker det roligaste när allting är färdigt och jag får mixa liksom. Sen är ju sång, det här har jag dividerat med massor med sångerskor om, sång är helt överflödigt tycker jag om man inte har en publik som står mitt emot och tar emot det man sjunger och texten och musiken. Och sen så har jag några kompisar som bara, men du är inte klokt, det är så härligt att stå i studion och bara wow, 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 wow. Jag kan inte se något nöje i det alls. Jag är alldeles för jag identifierar mig inte som sångare på det viset liksom.
Hörrni, vi ska transportera oss till 1968, den 22 november. Då släpper Beatles ett album som är helt färglöst, ett vitt album. Och det är bara liksom lite präntat, Beatles. Mm. Det är inspelat under sommaren fram till hösten 1968. Och det kommer efter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som har fått jättebra mottagande. Så gör man Magical Mystery Tour som är en tv-film och en dubbel-EP. TV-filmen tas väl inte emot sådär jättebra. Så de är alltså... Jag ska inte säga att de är tilltuffsade, men de hade väldigt bra det efter Sgt. Peppers. Då var de ju liksom, Brian Wilson i Beach Boys var ju knäckt liksom. Och, ja, finns det nog inte en musiker i världen som inte...
De gjorde det efter han hade gjort sitt album med God Only Knows, va?
Pet Sounds.
Ja, de blev knäckta. De är knäckta var sin gång.
De knäckte varandra där.
Det är bra.
Sen vet inte jag, jag misstänker att Beatles, när de spelar in så det här vita albumet, är inte riktigt lika tajta längre. Alltså, det har börjat hända saker.
Nej, men jag, när man lyssnar nu igen, för nu har jag ju gjort min
hemläxa. Alltså socialtänkande som kompisar.
Ja, precis va. Just att man märker på hela det här albumet att det är väldigt mycket fyra individer som gör någonting under paraplynamnet The Beatles. Vilket är ganska spännande, men det är också väldigt ojämnt måste jag säga. Men det är spännande att läsa också när man nu går in och grottar ner sig och tänker på min kära älsklingstrumslagare Richard Starkey där som till och med ger upp ett tag och lämnar studion.
Han ser upp sen.
Ja, det är också väldigt intressant.
Ska alltså. Vi se också att låtarna till det här albumet skrevs, de flesta skrevs i Indien. I, tillsammans med...
Utom Julia som han kom springande med precis när det var 24 timmar.
Ja, just det.
Jag bara, Julia!
Ja, det var ju Mahesh Yogi som var deras mentor där.
De var väl i Kalangut. Jag åkte till den stranden när jag skulle åka finna mig själv i Indien vid 25 års ålder. Så letade jag upp naturligtvis den stranden där de hade suttit. Och där skulle jag också sitta så jag skulle få ett och annat ackord via sanden uppkört.
Hur gick det?
Ja, det gick fint tycker jag ändå. Det var väldigt trevligt.
Någon har sagt att Beatles vita album tvingar dig att ta beslutet. Vilken typ av Beatles-fan är du? Alltså efter så varierande stilar.
Man hörde ju väldigt stor skillnad på att de var på väg åt olika håll också på det här albumet tycker jag. I alla fall i låtskrivartagen. John gick åt ett håll och Paul åt ett annat. Jag vet inte hur många fick... Jag måste tänka vilka låtar det med. Fick han med en låt?
George Harrison har med en låt på varje skivsida.
Vilken är det på den här då? Alltså vi lyssnar på första idag.
Ja, det är ju nu Piggies är senare utan första är alltså det är väl framförallt den grymma med Clapton solo alltså Why My Guitar Gently Weep som ju är helt magnifik låt alltså.
För jag läste någonstans att efter Indienresan då så träffades de hemma hos George och skulle liksom kolla upp vilka låtar de hade med sig från Indien. Och då hade John 15 låtar, John Lennon, Paul hade 7 och George 5 låtar. Och många av de här låtarna kom ju inte med på vita dubben utan gick ju vidare sen till deras soloplattor och några gick till Abbey Road också till det här medlet. George Martin har ju sagt att han tyckte det skulle räckt med en enkel LP. Han var inte alls förtjust i att de gjorde en dubbel. Jag menar, i George Martins värld, du har ju träffat honom, Pernilla.
Ja,
han är ju oerhört skicklig, oerhört musikalisk och noggrann och har gjort mycket fantastiska jobb med Beatles-plattor. Den här plattan är ju spretig och inte alls så...
Men det är för att de gjorde allt i den sista sekunden och att de gjorde olika mixar. Det är väldigt intressant. Det här är första White Albumet är det första där de gör monomixar och stereomixar. Och det var för att Paul och John hade kommit på att man kunde tjäna dubbelt så mycket pengar för att folk köpte båda utgåvorna, både stereo och mono. Och då fick de göra någonting på varje mix som skulle vara stereo. Till exempel på Back in the USSR, då är det något... jetplan som låter och det låter jättebra mono och skitdåligt när det kommer till stereoversionen för då hade de jag vet inte, bandet hade väl börjat så här wobbla så jag tror att jag vet inte, det kändes ju som att de skulle komma på olika, att John kom på eller vad heter det, att Paul kom på att det skulle vara ett jetplan plötsligt, det känns ju lite som att när man läser vissa grejer som teknikerna skriver att det flög ganska mycket dope in och ut i studion fram till de sista 24 timmarna där de liksom skulle koka ner de här två. Vad blev det? Ja, ett dubbelalbumet. Jag tror att det var lite som... Jag fattar George Martin, de kanske skulle ha sållat lite. Fast det var väl bra att de inte gjorde det också.
Men vad tycker ni om omslaget? Det var Richard Hamilton som var popkonstnär. Och som skulle göra någonting som var en kontrast då till Sgt. Pepper som hade ett ganska ska man säga, brokigt omslag, mm. som ett collage. Det här är ju mer minimalistiskt än så här blir det ju inte.
Det är ju så cool för en sån vinylsamlador som jag också, det här med att det är en utgåva där det finns inpräntat ett nummer också.
Det är alltså ett kritvitt omslag som går att vika upp och sen står Beatles det liksom i, vad heter det?
Relief.
Relief, ja. Sen då, inte på det här exet, men på de första exen så var det då printat på baksidan tror jag, nummer.
Ja, det är ett nummer. Jag kan ju bara säga att det där är ju i,
det är ett konstverk nästan.
Det är väldigt dyrt idag att köpa ett UK-pressat. Mm. Jag har gjort det och det kostade mycket pengar. Alltså det är dyrt idag.
Alltså det exet du håller upp är ju så använt så att jag blir faktiskt lycklig ändå när jag ser det. Därför att det är lite så som pappas fina skiva såg ut när jag hade använt det också i 15 år. Det är, man blir lite ledsen och lite glad så jag vet inte hur man ska reagera när man ser det.
Sen ska det vara, det är ju svarta innepåsar. Just. I original. Aha, och de gick alltid sönder. Mm. Och så är det affischen alltså, och så de fyra vykorten där på dem. Ja, det är fantastiskt snyggt. Och det roliga är ju det här med namnet, för det har vi inte pratat om just att det heter ju inte The White Album, det heter ju The Beatles. Mm. Utan det är vad vi kallar
det. Det är folkmun liksom, att det har blivit The White Album.
Hörrni, skivan släpps i alla fall i november 1968, lagom till julförsäljningen säkert. Och i Sverige fanns det lista som heter Topplistan som byggde på de mest sålda skivorna i Sverige. Och jag tänker innan vi lyssnar på Beatles vita dubbel LP1 där, så ska vi höra hur lät svensk radio just då när skivan släpptes. Låt oss så här till exempel. Du hör vad det är, va, Ronny?
Anita Lindblom.
Nej, ja, originalet.
Ja, det är original, ursäkta mig.
Då är det ju hon som jag älskar.
Det är Tony Viscontis exfru, Mary Hopkins.
Är det Mary Hopkins? Precis. Jag skulle tro att det var Cilla Black. De låter väldigt lika. Ah. Mm.
Bägge var kopplade till min husgud Mark Bolan. Det var kul. Cilla
Black. Cilla Black är ju min
Cilla
stora...
Cilla Black var fantastisk.
Det roliga att... Jag får bara flika in med George Martin här då, eftersom vi pratade om Beatles. Så att han tyckte det var mycket roligare att jobba med Cilla Black än med Beatles. Alltså. Sa han till mig på middag. Jag bara, du kan ju inte mena detta. Du får inte säga så här. Jag skyllade på att han var typ 80 plus och jättetrött en dag. Liksom. Han var väldigt stolt över det samarbetet med Cilla Black.
Mm. Mary Hopkins, som jag sagt, hon var ju då gift med Visconti, en annan demonproducent. Mm. Och det där var ju en, en landsplåga.
Och det var en Paul McCartney-signing tror jag till Apple.
Det var han som hade hittat Mary Hopkins. Just det, han hittade henne, precis som Badfinger.
Sen låg den här högt på svenska listan.
Fan, fina stråkhjulen, så jag blir glad.
Inge-Lise Andersen, eller?
Ja, Inge-Lise Rypdal.
Rypdal, hon gifte sig med Terje Rypdal och blev Rypdal. Hon hette Inge-Lise Andersen, hette hon ju från början.
Jag har aldrig hört det här.
Oj! Hon gifte sig med...
Alltså, vilket årtal är detta? 68, sa vi? Ja.
Det är november 68.
Mamma är lik sin mamma,
det är
Sivan,
Sivan, det är metronom. Det här vet jag.
Sven och Lotta och
Hepstars.
Ja,
och så Olande Janglers.
Oh, fina grejer. Mm.
Det var ju skitbra.
Vilket
alltså.
Bra band.
Ja, otroligt bra.
Motown-låt.
Ja.
Så kul på det. På den tiden sjöng
det var... Faktiskt måste jag säga, när jag måste få inflika en liten nördig grej. Får jag det så?
Ja, absolut.
Alltså när jag var med min kära dotter Thea och såg Horrors, som är ett fantastiskt bra nytt brittiskt band, så hade jag lite present till dem. Mina sämre ex, jag har ex-förbättrat mina tagessamlingen då, så gav jag, eftersom jag visste att de är nördiga på musik, va, grabbarna i Horrors, så fick de tagessinglarna och The Takes, liksom, vad är det här och sådär. Så, we heard about Ola and the Janglers, det hade de koll på, de här grabbarna från
Essex.
Så det har de koll på. De har vetat.
Hörrni, nu tar vi fram den vita dubben och lägger på första sidan. LP-skivor hade ju alltså en första och en andra sida.
Och
en B-sida.
Äpplet, skalet eller insidan.
Ja, just det. Det var hela äpplet på A-sidan. Och första spåret inleds av en låt som heter Back in the USSR. Och det är Paul McCartney som sjunger dubblerat med sig själv då. Duett med sig själv. Smyg igång här.
Här är jetplanet. Hör ni jetplanet? Och det här är stereoversionen på de wobblade.
Snygg gitarr, han lägger den. Lite avigt. Flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last. Alltså jag får sån oerhörd flashback. Jag började spela ganska sent trummor, men det var lånade grannens. Det är liksom Guldheden i Göteborg, pingisrummet i Guldheden. Och jag är inne där, Oskar, han vet inte om att jag lånar hans trummor, jag spelar bättre trummor än vad han gör. Så jag kommer dit med Pelle, vår basist, och så Hogge på gitarr och sång. Och vilka är de två låtarna vi börjar med att repa in? Det är det första jag gör som i min karriär, va? Om man nu kan säga att jag har en karriär, det är inte så som Pernilla har, men det är Back in USSR och, om man får nämna, Birthday. Det var de två första låtarna jag lärde mig att lira, liksom, innan jag skaffade mig en trumlärare. Liksom.
Lite det, Beach Boys över den här låten också, är inte det?
Det säger
ja,
de själva.
Man märker ju att de sneglar på varandra, ja, det märks ju, och ja, det är härligt, tycker jag. Alltså det är
lite väldigt laddat också, ja, för samtidigt kommer den här när Prag blir invaderat.
Alltså ja, exakt. Ryssar, ryska Sovjet, stridsvagnar
eller hur, rullar in i Tjeckoslovakien. Och så gör de den här, va?
Oklart om det var medvetet eller om det bara blev så. Den hade döpt den från början då till I'm backing the UK.
Just det. Ja.
Det är säkert en efterkonstruktion. De är just, måste ju varit smarta där.
Men här är det alla fyra bitlarna, va? Även det är Ringo på trummor här, vill jag minnas, eller har jag fel?
Nej, det är McCartney på trummor.
Det är McCartney här, okej. För han spelar jättemycket trummor själv. Alltså. Mm. Det var ju det att han hade varit... Han som alltid framstår så gullig och snäll.
Nej, fast det är det jag säger. Han är, flytta på, här kommer jag. Jag spelar trummor bättre. Jag sjunger bättre.
Du vet ju när Spector skulle... De var i den där stora hangaren och gjorde Get Back, alltså Let It Be. Då lämnade ju Harrison. Han surnade ju, försvann och lava.
Men släppte inte Paul McCartney också sin egen Let It Be efter han tyckte inte att det blev bra med Phil Spector?
Den som är helt upptaken.
Ja, precis.
Just det.
Hörrni, låt nummer två är en låt som heter Dear Prudence.
Oh.
Skriven... Gick det fram nu bara då att på monoversionen så låter jetplanet bra på Back in the USSR, men om man lyssnar på den här som vi just lyssnar så wobblar tejpen.
Ja.
Och det är för att den här teknikern satt och höll en penna och skulle försöka hålla den liksom, den gick så länge så att det blev inte riktigt bra. Och det hör man på den här om man vill lyssna tillbaka i den här podden, så kan man höra på det studiotekniska. Ja, tack för mig, jag gör då.
Nu är det John Lennon som sjunger dubblerad sång.
Intressant bakgrundshistoria till den här låten också.
Hans dubbar är ju fantastiska alltid, tycker jag. Han skämde så mycket för sin sång att han aldrig kunde lägga dubbarna exakt som Paul. Så han skevar lite. Han skevar alltid lite, jag tycker det är fantastiskt.
Är det Paul igen här?
Ja, Ringo är alltså, han har lämnat bandet här slutet av augusti.
För här är det är lite, måste jag säga, lite klantigt, okänsligt trumspelet, eller hur, va?
Det är lite så här floff, liksom lite enkelt.
Ja, hi-hatten är väldigt högt mixad, alltså, om man ska vara lite nördig, men det får man vara.
Ja, det får man.
Är det inte det, Pelle? Vad säger du?
Men framförallt så har han ju inte det här hänget eller tyngden som Ringo har, utan det är väldigt, det är fjäderlätt spelat, liksom.
Ja, det är inte lätt att ersätta Ringo Starr.
Nej, det är, alltså, jag är en stor hjälte för mig. Alltså.
Och texten?
Prudence, Mia Farrows syster. Alltså det finns ju, det sägs ju, jag vet inte om det var för mycket av både ena och det andra, med att hon vek undan och gömde sig. Won't you come out to play? Och om man får nämna ändå Sexy Sadie som är What Have You Done, just det här med att det påstås att det var ett sexuellt övergrepp på Mia Farrows lilla syster som väl var 14 eller 15 år bara när hon var med, va? Där. Och att det var det som var att hon försvann in i sig själv där. Och sen lite läskig koppling, jag tänker på Dakota Building där Lennon tyvärr då blev mördad så brutalt. Det är där som stora syster Mia Farrow 1968 med Roman Polanski spelade in.
Nej, Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby. Nej. I Dakota Building i New York.
Nej, men fy fan.
Uppe i Northwest där, vet. Ja. Och sen kom ju dessutom Polanski, hans fru som blev slaktade
av Sharon Tate.
Och Sharon Tate blev uppskuren med bebis i magen och två vänner där, va. Och det var ju då att de skrev i deras blod på kylskåpet så skrev de Helter Skelter och Piggies på kylskåpsdörren.
Det är också jävligt jobbigt.
Väldigt White läskigt. Album.
Två låtar från det här albumet.
Ja, det är lite läskigt sådär.
Hon, jag läste på skivan här, eller om skivan, att Mal Evans, Jackie Lomax och John McCartney är med och körar. Alltså Mal Evans var ju deras roddar eller allt i all. Och
Jackie Lomax har jag plattor med.
Jackie Lomax var artist. Jag har inte hittat John McCartney, jag tror att det är bara påhittat. Ja, det måste det ju vara John Lennart.
Paul McCartney själv. Han har ju en brorsa som heter Mike McGear.
Ja, exakt.
Som hade Scaffold.
Precis.
Gruppen Scaffold som hade hits. Kommer det?
Men jag tror inte han blev intagen i studion för The White Album, tror du det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det här är skämt. Men det finns en bra cover på den här också, Dear Prudence.
Oj, oj, oj. Now we talk. Nu är det lite stor press för mig. Vad är detta, Pernilla?
Jag måste lyssna.
Underbar.
Är det engelskt eller?
Oh ja. En av mina stora...
Catherine and the Waves?
Nej. En gång till.
Och då är hon den andra, va?
Susie and the Banshees.
Susie and the Banshees, ja. Jag har aldrig lyssnat på, men jag fattar att det var engelskt. Det hörs.
Ja, så bra.
Ja, en bra version.
Vi fick ju, ja, men Kamarte, vi var förband till dem i två tillfällen. Det var fantastiskt.
Ja, de är jävligt stora. Det är faktiskt en liten ett glapp i min Englands historia. Okay. Susie and the Banshees har jag fått höra från Dregen som jag var gift med. Han hade väldigt mycket platt med henne. Jag har liksom inte hunnit in där än.
Tack för att du spelade den här fantastiska versionen. Det är underbart.
Vi är framme vid Glass
Onion. Du försöker prata om biten.
Han har suttit fastlåst där, så han har pussat dig mitt på munnen, Sven.
Nu är Ringo tillbaka.
Ja.
Tack och lov. Och John Lennon är bakom mikrofonen och har förmodligen varit med och skrivit ganska mycket på den här låten också. Glass Onion. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real.
Well, here's another place you can go. Ja, där fick George vara med lite.
Kommer den in, Maracas. George Martin, oj oj.
Fan vad länge sedan jag lyssnade på den här plattan.
Ja, men den här låten.
Det är en helt annan tyngd i trummorna här, ja. Eller hur?
Ja. Genial. Så bra. Well, here's another clue for you all. Här kommer det. Ja. The walrus was Paul. Synkop.
Alltså det är mycket, mycket Beatles-referenser, textreferenser i den här låten. Varför var det så?
Ja, Pernilla.
Jag har ingen aning. Jag lyssnar på men här är ju, George Stråkar alltså, som är alldeles för svagt mixat.
Vi har ju I Am The Walrus, va? Det var ju den snöiga pårökta låten, och här är Here's Another Clue For You All, The Walrus Was Paul. Mm. Alltså det var ju hela det här med döds, alltså ryktet om att han var död och sådär. Mm. Inte minst från, alla vet om detta, det kanske inte alla gör som lyssnar. Just det här med omslaget på Sgt. Pepper, att man ser att det är en man som håller upp handen, jag tror det är någon rysk ledare, det är en öppen hand ovanför Pauls huvud som också är någonstans i någon religion, så är det liksom ett dödstecken liksom att en hand hålls.
Gud, alltså, det finns så mycket. Ja,
och så är det ju gitarren på graven,
graven
är en bas,
det ska vara en bas
vänsterhänt. Och Paul är barfota på Abbey Road-omslaget.
Ja, och det står någonting, minikoopern där har någon, du vet, kan tyda. Det finns ju hur mycket som helst. Men vilken bra låt det där är.
Ja, alltså faktum är att den här har ju vuxit. Det var ju en sån där låt, om man då får gå tillbaka till sin barndom, man bara, åh nej. Och så bara hoppade man över den låten. Ja, liksom, nu fattar man ju, alltså, det gick fram till stråkarna kom in i det här sjua.
Men du måste ju ha, Pernilla och Sven, man måste ha en viss, om man får använda uttrycket, intellektuell mognad för att uppskatta vissa saker.
Eller man kan inte som öppen liten på olika ställen.
Ja, men alltså, inte som en vin, liksom. Man börjar med dessertvin när man är 18 och sen slutar man med
man dricker kyl.
Det här är liksom ett lite finare piemontevin.
Ja, men
visst
är det så, den här tyckte man bara,
ja, obladi, ja, obladi, då, som det är hallon
kyl. Det var ju Valerie med Monkeys och så kom vad är det här? Vad är det konstigt?
Ja, men det var grej, det är precis då när stråkarna kommer som man brukade hoppa över låt, bara, aj, men fan vad konstigt liksom.
Jag tycker schysst slut på den här också. Mystiskt. Och så går den över då till den betydligt mer lättsinniga Pernillas favoritlåt.
John Lennons piano. Där ska det vara, tror jag.
Skitbra. ta i för
innan
fan,
vi går vidare. Har ni hört storyn om pianot? Nej. Alltså de håller ju på så länge med den här låten så alltså stämningen är otrevlig i studion. Alltså. Paul är ju så envis hur det ska låta. Alltså Paul har en vision. Nej, men så säger John Lennon då, I'm stoned, säger han till Paul McCartney. I'm more stoned than you ever will be. Och sen rusar han fram till pianot och hamrar hysteriskt. Och till och med Paul får säga liksom, ja, det är nog så det där ska vara. De har hållit på då i 42 timmar med den här låten, i 7 dagar. Och så springer John Lennon fram superstenad och bara liksom är helt hysterisk liksom.
Alltså, jag, det är fantastiskt. Jag minns när jag intervjuade honom på då när han
mycket
var på
ballare produktion det här ju, och så.
När han var på Globen 2 dagar fick jag träffa honom. Och jag vågade vara lite så här att jag sa så här att well songs like Obladi Oblada and Maxwell Silverhammer. Och så sa jag bara, hur ser du själv på dem idag? Och då tittade han på mig. Alltså han visste att jag inte var överförtjust i dem. Mm. Lite lättsamma så här. Do you think anything wrong with us? Alltså han var väldigt så attackerande och försvarsställning om Obladi Oblada. Alltså,
han står för den fortfarande?
Han står för den väldigt, väldigt mycket.
Ja, jag står för det. Det är en skitbra poplåt. Och så är det fantastisk körare som man absolut glömmer bort.
Ska du lyssna?
Ja.
Fantastiskt pianoljud. Jag älskar det här pianospelet. Det är så jävla bra.
Det tänkte man inte på som väldigt ung. Jag hade ju coverversionen. Köpte min mamma till mig på singel och tjatade till mig den på Runes skivbar i Göteborg.
The Marmalade.
The Marmalade. Det tyckte jag var. Men sen så
nu missade du trumfillet där som bara är som det kan vara när han spelar. Här kommer jag.
Puker.
Du är väldigt förtjust i den här alltså.
Ja, men det är för att jag har en barn då. Alltså jag älskade den här låten och okay. Penny Lane. Penny Lane och den här låten är mina liksom. Jag tror inte jag hade skrivit Johnny Cash utan den här låten. Okay. Där det är typ samma ackord fast liksom med tågtuffa komp på något sätt.
Och Sven.
Nej, det är inte en av mina favoriter.
Det är ingen av dem som är äldre än mig som tycker så här, utan det, jag var ju precis i den åldern liksom. Jag hörde 78 och det var liksom på något
60,
sätt.
Alltså 68, 69.
Men då, hur gammal var du då? Du var
jag är ju full 60, så jag var ju 8-9 år.
Ja, men
och framförallt
Marvel-expansion.
När man börjar läsa om tiden, vad de höll på med och hur låtarna gjordes, då börjar man mer och mer tycka om musik. Och jag gillar Obladi Oblada när jag liksom har läst om den och man hör John Lennons utbrott där. Då får liksom, låten får liksom kött och blod. Och,
ja, men det är ju så. Fast jag tror inte att det var så jag började älska, utan jag tror att jag bara helt enkelt har haft en sån här barncrush på den här låten och typ kan bara enda liten grej på den utan att det egentligen är rimligt.
Jag har nog mer bara tröttnat på den, för jag hade som sagt singer med Marmalade som gör en alltså nästan en kopia av den. Det är ju så.
Jo, för efter Obladi Oblada så kommer ju också en lite skum låt. Wild Honey Pie.
Det är också.
Också enmansverk.
Alltså jag älskar den här sidan av Beatles som många som jag har turnerat med hatar. Jag tycker det låter så här.
Alltså det är ju de här 1:45 långa låtar som dyker upp som är som mellanspel som man bara undrar, vad är det här liksom?
Och det här är ju Paul McCartney ensam. Och han han har ställt trummorna i korridoren på Abbey Road
Studio.
Han har ju fått något jävla spel här, det hör man ju, och så tycker jättehögt. Han vill vara Brian Wilson känns det som, eller hur?
Men man tänker på just att de har ju Honey Pie som sen kommer på nästa skiva där, som vi inte ska prata om egentligen, men måste ändå, det här är ju Wild Honey Pie, medan den Honey Pie-låten där ändå är lite mer nästan som en Cole Porter-låt, va?
Ja, det är en pastiche.
Eller hur, va?
Precis.
Så gör han istället då Wild Honey Pie där han liksom bara släpper alla.
Men efter den lite märkliga låten så kommer en av mina personliga favoriter.
Med lite Paco de Lucia där. Ja, vem är det som gör det i gitarr?
Jag tror att det är han. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill.
Lånade de in, det är inte någon av bitarna som gör den spanska gitarren.
Nej,
där.
Nej, jag tror att det är, vad heter han?
Brr. Mandoliner. Så det här är svensk favorit.
Och så är det udda takter. En, två, tre, två. Det var det pappa sa, att de kan inte spela fyra slag i en takt. De missade två.
Det är lite...
Det var inte så, pappa.
Det är John Lennon som sjunger, det är han som har skrivit den.
Ja.
The Continuing Story of Bungalow Bill.
Alltså, som... jag, man skulle vilja veta vad det var för Captain typ av dop som åkte ut och in i liksom, för det är liksom tripp. Väldigt mycket.
Och referenser till populär, alltså Captain Marvel, alltså allt möjligt där, zap between his eyes, alltså det är väldigt flippat. Alltså.
Alltså jag bara tycker det är så fantastiskt att man har skrivit det här albumspåret och bara tänker själva, man bara, jag har skrivit en låt, ska vi ha med det här på skivan? De måste ju ha varit i en period, det är ju väldigt speciell musik alltså. Mm. Det är ju inte så att man idag skulle komma med typ... Jag skulle inte gå upp till Warner men kanske obla dig och bladda.
Man undrar ju om George Martin var open-minded eller om han bara gett upp.
Jag tror han hade gett upp. Alltså... För det, jag tycker man märker på honom att liksom, även på stråkarren så tycker jag att han copy-pastar sig själv på den här plattan. Alltså, man kan höra dragningar till Eleanor Rigby-stråkarre till exempel. Mm. Fast inte... Alltså inte riktigt likadant. Det känns som att han bara så här, jag skiter i det här nu på något sätt.
Och den här låten spårar ju också på slutet.
Det är alltså,
jag älskar den här skivan. Jag älskar den.
Men jag trodde att det var ett barn som sjöng, men det är ju Yoko Onos ljusa stämma vi hör där.
Ja.
Åh, Yoko.
Det bygger till i alla fall på en story. När de var i Indien då, så var det någon rik amerikaner som avbröt meditationen för att gå ut och skjuta en tiger. Och det tyckte John då var lite vidrigt.
Just det, det var ju vedervärdigt. Just det läste jag. Att han avbröt liksom det meditativa för att gå ut och liksom skjuta. Alltså det är ju förfärligt.
Bungalow Bill.
Ja, Bungalow Bill. Hörrni, ska vi höra övergången nu mellan Bungalow Bill och While My Guitar Gently Weeps? Jag tycker den är så snygg.
Den alltså där har du ju absolut en låt man kan gå upp med när som helst. Alltså det är en så fantastisk komposition.
Ja,
det är så separerat i mixen också som alltså det är verkligen mycket vänster och höger. Den
alltså den är rätt in. Och vilken fantastisk titel, While My Guitar Gently Weeps. Han har läst en
bok. Det här gitarrljudet. Och när de sjunger stämmer, de två. Det är liksom...
Så sparsmakat. Ja.
Här börjar man ju ana George Harrisons storhet som låtskrivare.
Oh my god, det är fantastiskt. Men jag undrar, alltså jag har läst också nu en massa här om det här med att han hade sån ångest och knappt kunde sova över att lägga det här gitarrsolot.
Hur kom det sig?
Pernilla, kan du tala om
det
på oss?
Det kan jag förklara för er. För att han var liksom så, det var ju John och Paul som var killarna hela dagen. Och framförallt tyckte säkert, jag tror att Paul McCartney hade det enkelt för sig och var liksom Mr. Musikhögskola i bandet. Och så kände sig förmodligen George Harrison lite underlägsen. Och sen har man ju sett filmer.
Den tyste, som man kallas också.
Och så grejen är som man hör ju. Jag har sett grejer från studierna. Bara, inte det, spela ett det. Spela. De är ganska taskiga med varandra i replokal. Bara, men spela rätt, gör så.
Ja, men det blir ju ännu mer känd på Let It Be. Där Harrison lämnar ju bandet.
Ja,
där,
men när jag McCartney fattar det. För det är så jävla dålig stämning.
Jag har gjort George Harrison säga då i Let It Be, säger han ju det att ja, men jag kan spela hur du vill. Eller jag kan inte spela alls om du inte vill.
Ja, alltså,
han är ju uppgiven. Liksom.
Ja, men precis. För att han är på honom. Han, alltså det är gnat och tjat. Och tills då tappar man ju, jag menar, det tror jag vem som helst gör, hur bra man än är. Att man känner sig liksom...
Ja, men George är yngre. Han kommer sist in i bandet, eller näst sist in i bandet. Och som du säger, det finns ju två stycken starka killar redan.
Jävligt starka. Också en då som är, tycker själv lite att han är den, alltså han har lätt för sig. Och det är ofta sådana när man är i studion som är lite viktigare än alla andra liksom, sådär.
Men är det ganska prestigelöst ändå liksom att lämna över till Eric Clapton? för Eric Clapton som spelar gitarrsolo. Ja.
Men Eric Clapton var väl så jävla håsad då? Var han inte det? Ingen vågade väl egentligen säga
68,
någonting till Eric
Clapton? 68, det är ju Cream, alltså, Blind Faith. Det är den vevan, han är hetast av alla. Och han också är liksom heroinist, ska vi inte glömma.
Nej, men alltså, viktigt att
hitta. Det är viktigt att hålla ordning på drogerna.
Nej, men jag kan tänka att det är liksom att han var på en peak då, så att alltså Paul McCartney förmodligen var så här, shit, nu kommer Eric Clapton. Och då, han skulle aldrig, det är liksom, jag vet inte, det är liksom, man levlar. Mm. Och George Harrison var underdog då, tror jag, och därför psykade han ur sig själv. Jag är expert på utpsykning av mig själv, jag kan prata om det här väldigt länge.
Innan vi fortsätter med podden vill jag bara tipsa om en annan podcast här på Radio Play. Misslyckade brott. Där får du höra om att verklighetens skurkar inte alls är så välplanerade som i filmens värld, utan snarare klantiga och rent ut sagt dåliga. Varje torsdag kan du höra nya avsnitt här på Radio Play. Misslyckade brott. Hör ni tillbaka till den vita dubben, och nu är det dags för en John Lennon-låt som heter Happiness is a Warm Gun. Och jag tycker att man hör i den, man har beskrivit ibland att Paul McCartney skriver låtar som är ganska sammansatta. Alltså han har en dramaturgi, det här kan ju du bättre än mig, Pernilla, hur man skriver musik med stick och vers.
Ja, men han
alltså John Lennon är liksom, det är de här små bitarnas mästare. Mm. Han sätter ihop, liksom, han har en massa låtidéer och så klistrar han ihop dem. Mm. Och det tycker jag är extremt tydligt just i Happiness is a Warm Gun. Det är ju många låtar i en egentligen. Mm. Vi ska lyssna på den. She's not a girl who misses much. Du-du-du-du-du-du.
Oh yeah. Oh. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down to the bits that I left up. Fantastisk sångtagning också med alla dessa. I need it. Alltså det är ju.
Och så.
Jag vet inte hur många. Men här kan man ju verkligen höra att de har varit i Indien med alla dessa underdelningar och femtakter och liksom.
Den fick ju mycket kritik när den kom då, att man tyckte att den var väldigt rörig, men när man har hört den så många gånger som jag gjort,
lyssna på så den så mycket också.
Älskar ju den.
Och just det är intressant komplext. Det här, är det liksom sexuella referenser? I feel my finger on your trigger. Eller är det, 68, det är Vietnamkriget.
Mm,
Happiness is a warm gun, bang bang, va?
Det är väl upp till lyssnaren, tänker jag att han tänker.
Ja.
Att, och det, desto mer de dividerar, desto bättre är det.
Ja.
Sista låten på första sidan på The White Album, det är en Paul McCartney-låt. Typisk Paul McCartney, får man säga.
Mark my dear.
Och hans vovve. Hans shepherd dog var det, va?
Ja, det är också typiskt Paul McCartney att skriva om sin hund. Mm.
Du är också själv, va? Mm. Allting. Alltså jag måste bara säga det. Jag behöver inte ta om det fel, men jag vill bara uttrycka rakt ut att vilket förbannat jävla bra band det här var. Ja. Alltså alla som kommer och... Nej men alltså, eller hur, va? Det är ju bara
många.
Helt magnifikt. Alltså så kommer det folk som säger överskatta. Bara för att göra så märkvärdigt. Det är bara bull.
Men de
alltså.
Hör inte. Det har jag alltid sagt. Nej, men, jag har
men,
nämligen
så, men, du träffar väl också folk som säger så.
Ja, men jag har varit gift med en som säger så.
Att bit,
ja, men, fast han har fått fan i mig krypa till korset. Jag vet inte om det är därför vi är skilda. nej men det var faktiskt... Jag gillar ju... Och så sa han något annat. Man bara, du kan inte jämföra det här. Jag är lite mer av en clash. Jag vet inte, jag bara, du kan inte...
Nej, men...
Det går inte att jämföra. Det här är liksom så komplex musik. Man kan inte säga att de är överskattade.
Nej.
Och overrated. För då hör man inte. Och det är det... Ja, det låter ju väldigt, som Dregen brukar säga, det låter lite snobbigt när du säger så till mig, att man måste kunna höra bättre än vad jag gör. Jag bara, ja, men så är det faktiskt.
Och när jag ljög förut, det här är första låten på andra sidan.
Det kändes faktiskt lite konstigt.
Exakt. Och det var ju dramaturgin, man börjar ju alltid en sida med starkt spår. Och det är det ju verkligen.
Vad var
och
det sista låten då?
Det är McCartney också.
Sista låten är Happiness is a Warm Gun.
Ja,
alla skivsidorna har en McCartney-låt som börjar.
Kanske är så.
Ja, och jag tror att det avslutas med en Lennon, va?
Vet inte.
Jag tror det, att det var så ball.
Och att men Abbey Road började med Come Together.
Ja, men alltså den här plattan.
Ja, det här, ja.
Den här plattan
ja.
Är McCartney börjar Lennon och avslutar. McCartney, Lennon. Och sen har då vår kära Den Tyste fått George, med en låt på varje skivsida.
Det är fantastiskt.
Nu kommer låten till John Lennon, det är andra låten på andra sidan. Den heter I'm So Tired, skriven i Indien. Och det är äktenskapsproblem, hör man. Det är lite deppigt. Paul är med och sjunger duett på slutet. Och imiterar John, säger man. Att han försöker liksom låta som John Lennon. Han har två
bollar i luften här. Han har väl Cynthia, han är inte skild ifrån. Och så har han träffat Jocko, va?
Mm.
Så att,
är det inte det, den här andra tjejen som Jocko säger, kan du flytta med honom till, jag orkar inte med honom? Är det inte
det? Är
inte...
senare, tror jag.
Ja, det är senare. Ja. Okay. Så här är fantastiskt.
Det är här,
jag orkar faktiskt inte med.
Men här har ju Jocko har ju börjat dyka upp i studion.
Ja.
Hon är med och sjunger ibland, så att...
Alltså det där kan jag ju tänka på mycket, så eftersom man sitter så jävla mycket i studios själv och har gjort med, typ när man jobbar med andra artister och så här, att det bara dyker upp någons
respektive.
Alltså jag har så jävla svårt för det, att det bara skulle dyka in. Alltså, för jag vet, Dregen och jag gjorde saker tillsammans när vi gifte, men då var det verkligen så här, okej, vi ska göra det här tillsammans. Fort in, fort ut. Jag skulle aldrig på den tiden vi var gifta gå ner och sätta mig i Hellacopters inspelningsstudio eller i Backyard Babies. Och jag tror inte att han skulle tycka det var bekvämt att komma in och bara... Ska jag sjunga lite? Lite gitarr kanske? Alltså jag tycker att det måste ha varit så jävla jobbigt för de andra medlemmarna också, tänker jag. Hur kära de än var, så är det ju lite jobbigt, tycker jag.
Att
vad tycker ni?
Där,
vad
men
tycker
det är
ni?
Det att
jo, för jag kan tänka mig
där.
Också att de här fyra, de har ju en kemi sinsemellan. De har sina roller, de har känt varandra, de har gått igenom så mycket tillsammans. Och det är ju en process att göra musik. Och där är man säkert väldigt så här...
Ja, men man har ju hjärtat upp. Och särskilt därför, han ville säkert ha med henne just för att han tyckte det var jobbigt i studio, det kan jag tänka mig. Men fasen var jobbigt när det började komma in externa människor.
Detta är ju, alltså jag måste ju som filmfreak, alltså i Spinal Tap är det ju så väldigt fantastiskt bra, alltså, eller hur? När hon i cowboyhatten kommer då. Och bara stör Nigel Tufnel där, liksom avskyr henne, va? Det är väldigt roligt gjort.
Driften med Joey. Waiting to happen. Det spånas hej vilt i den här podden. I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do, I'm so tired, my mind is set on you. Jag älskar den här sången, jag älskar hans lid.
Det är väl John och Ringo mycket här, va? Och Paul McCartney var och höll på med sitt, tror jag.
Här är ju Paul med och sjunger, det hör man ju.
Jag med.
Också.
Ja.
Jo.
Ska du se på slutet där? Jag tror att... Det är Paul.
Nej. I give you a little thing, man hör ju honom där uppe. Mm. Det är ju han. Det är Paul McCartney. Det hör man ju direkt.
Då kommer han in.
För grejen att han var också så stolt över att han kunde komma så jädra högt. Det märker man ju också. Han tar ju alltid dem. Och även nu då när man ser honom live så är han ju, han verkar ju inte som andra normala människor falla neråt med åren, utan han sjunger ju där uppe fortfarande. Det verkar vara som
men det är många som klagar på att pipan inte är... Alltså han är ju...
Jag har inte sett det. Jag tror att de som har pratat med mig som har sett det har hans låtlista inne och fickan, så att det kanske är lite partisk.
Jag såg honom när han var på Globen då senast i norr. Men alltså jag tyckte det var fantastiskt. Han gjorde hela avslutningen med andra sidan av Abbey Road där liksom, och körde den live där. Det var fantastiskt bra. Jag tycker att han har en bra pipa fortfarande, men
ja, jag har liksom inte sett det live. Och sen tänker jag så här, det här bandet då, om man pratar om Beatles, med så många bra låtskrivare. Alltså, tre stycken sådana hitmakare, det är ju unheard of nästan, är det inte det?
Ja.
Alltså det är helt
och
fantastiskt.
Och just det här, men det snackar man också om det här med band, att man har flera leadsångare, för det är inte väldigt, alltså, men Beatles var ju tidigare med det, va?
Ja.
Stones är ju, det är ju Mick,
ja,
eller hur?
Exakt.
Det är mest ja, att de släpper fram Keith.
Det är, ju, det är ju det som är, det är den kopplingen. Stones eller Beatles, det kan jag inte ens förstå. Det grundar sig i två helt olika sätt att skriva musik. Det var det som jag tyckte var att jag gillar Stones bättre än Beatles. Ja, det kan man göra. Det är två helt olika saker. Jag älskar Stones också, men det går inte att jämföra hur de skriver musik. Det är helt, de bottnar i en blues-tradition, Stones, som är liksom helt annorlunda än, tycker jag i alla fall. Beatles är väl i så fall mer likt i den här perioden Beach Boys, måste man ju säga.
Hörrni, när de var i Indien då så hade de ju inte elektricitet, utan de spelade mycket akustiska instrument. Så att många låtarna som skrevs där är ju lite grann som Paul McCartneys Blackbird, alltså singer-songwriter. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
Den fina lilla dubben som kommer precis där.
Blackbird fly into the line of a dark black night.
Och så avslutar han väldigt duktig, han bara night.
You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive.
Den är ju jävligt högt mixad, tycker jag, på ett väldigt roligt sätt. Det är ju lite så här, här kommer en koltrast liksom, så att vi inte missar den.
Up in your face.
Ja, den kan man ju inte, vad ska man säga om det? Det är ju liksom en världslåt som alla har hört. Typ.
Och det är
jag
ju
har
sån,
inte att, spelat den på gitarr.
Nej, jag undrar om du, för jag vet ju med återigen med sonen där att han skulle spela, det är två låtar som jag sa som han gav sig fan på att han skulle lära sig. Classical Gas.
Okay.
Och Blackbird, va? Att liksom kunna lira dem.
Det är ju egentligen...
Eller hur?
Men tänk att skriva det. Jag tänker ibland så här, hur känns det att ha skrivit de här låtarna? Man bara, jag har skrivit den. Jag har skrivit Yesterday. Jag har skrivit...
Ja, men ibland är ju Paul McCartney väldigt nöjd med vissa låtar. Han säger, det här var min bästa låt. Det här var min näst bästa låt.
Ja, han blir ju störd när jag liksom alltså lite snällt på så att inte obladi obladda var min favorit. Medan jag sen säger då att jag älskar ju Wings. Det är många som avskyr Wings. Mm. Alltså, jag har märkt det plötsligt.
Jag älskar Wings.
Ja, tack.
Sven,
är du med?
Ja, jag ska visa.
Ja. Ja. Och jag menar alltså Band on the Run.
Ojämnt.
Och då sa han verkligen så här, thank you, sa han då. Så, här, så då var det bra igen när jag berättade att jag älskar den plattan också.
Har det dags för en George Harrison-låt som också blev ganska starkt kritiserad och tyckte att den var lite för politisk. Och det roliga med det här är att texten har skrivits av George Harrison, men också av hans mamma och John Lennon har varit med och petat texten.
Det här är ju, de har ju läst George Orwells, va? Eller hur? Djurfarmen med de kapitalistiska svinen liksom. Och som sagt, den fick ju ett tråkigt, just det här med att de skrev med blod då i huset i Beverly Hills, så skrev de piggis på dörren där, på kylskåpsdörren tydligen, va?
I för sig väldigt svårt för George Harrison att veta att det skulle hända när man skriver en sån här.
Nej, det är ju visst, va?
Absolut. Han har ju väldigt, man hör ju här att han har sitt eget tonspråk. Alltså man hör ju lite av Here Comes the Sun. Man hör lite om det som ska komma sen i den här wah, wah. Jag tycker att man börjar höra hans styrka som kompositör väldigt tydligt här.
Just som du säger, alltså Here Comes the Sun och Something, bägge de kanonlåtarna på.
Ja, men jag kan inte förstå.
Det är makalöst.
Ja, det är makalöst. Det är faktiskt
det är intressant att se också på Spotify vilka Beatles-låtar som har streamat med. Så är det alltså typ George Harrison.
Oh, där fick de.
Ja, det var ju härligt. Ja. Det är så. Ja. Underbart.
Nu blir det en låt som vi snackade om lite tidigare här. Det är Rocky Raccoon med Paul
McCartney. Ah, country här.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in.
Tredje låten på raken på albumet som har med djur att göra. Blackbird, piggies, alltså, och raccoon.
Raccoon är en tvättbjörn, va?
Mm. Det är också sånt här övertolkat efteråt. Vad var tanken här, Pernilla?
Men alltså, jag vet tre inte, jag stör mig bara på de två översta gitarrsträngarna, okay. att de brillar. Hör ni inte det?
Nu har vi en sån där McCartney-hajat igen, va? Har du koll på det här så?
Ja, det känns som att den ligger i vänster här.
Ja.
Men vi har ju inte pratat om det amazing basljudet som alltid är med på Beatles. Alltså det här tunna och ändå genomtänkt doing. Alltså jag älskar när han kör. Är det Höfner han har?
Ja, just det. Jag tänkte säga. Har han gått över till Rickenbacken här eller spelar han på sin Höfner-bas?
Ja, det låter ju Höfner på den här låten. Jag vet inte. Vi sitter här. Det vet säkert Niklas Strömstedt skulle jag tro. Vi ringer. Hör du Niklas?
Ja, eller Lemar kanske.
Ja, precis.
Men jag undrar just 68 om han hade en, för det har på lätt Ditt by har han Rickenbacker, va?
Han kanske har bytt. Mm. Men det är väldigt, man hör ju när han spelar. Han har ett väldigt speciellt sätt att spela på, tycker jag. Så här lite.
Det påstås att den här låten börjar som ett jam mellan Donovan och John Lennon i Indien.
Var det inte så att Donovan...
Jag vill inte ha varit där. Fan, vad jobbigt.
Hörrni, det var den obligatoriska låten med trumslagaren Ringo. Finns ju med den här, men som det är lite halvknasig.
Ja, men det är väl första gången som han har skrivit en låt själv också.
Stämmer.
Så lång tid tog det.
Mm. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Vem är som spelar fiol?
Ja, vem är det?
Det var någon bluegrassmusiker som trodde att... Ja,
skulle lyssna på solet där.
Alltså man kan ju förstå en producent som George här, eller vad säger jag, som ja, precis, alltså behövdes den här låten verkligen, undrar man ju.
Ja, men det är väl alla får påsar, är det inte den grejen, tror du?
Jo, men bara så här i efterhand.
Han har gjort så mycket, mycket bättre grejer. Men...
Nej, men jag läste om det här att de hade då, som du säger, plockat in en bluesgrass-violinist som heter Jack Fallon. Men han blev jättegenerad då man bestämde sig för att behålla hans lösa improvisationer som han inte ens trodde skulle kunna vara med på inspelningen.
Och det är de här, för de är lite sura, hör man ju.
Och de är sura därför att man bytte tonart, tydligen. Ja. Man höll på pitcha och grejer jag hade, så att det var inte alls rätt förutsättning.
Ja, men jag kan ju fatta att han inte var helt nöjd med att det här var det han gjorde på Beatles skiva. Jag hade också blivit lite ledsen, för att det låter inte jättekul. Jag tror han gör mycket bättre. Men alltså just det här, det är en dubbelskiva och den är ju rolig på sitt sätt. Men den här låten, jag vet inte. Jag fattar att George Martin bara, alla måste ha med en låt, men eller ska vi bara göra en platta? Jag vet inte. Vad tycker ni?
Ja, nej, men det är, sen kom ju Octopus's Garden sen, och den ska vi, här finns ju också en underbar historia om Peter Sellers.
Men det är ju en mycket bättre låt också.
Och det är ju det här när han var med Peter Sellers på en lyxjakt och fick höra hur bläckfiskarna bygger trädgårdar på sand. Men här är ju den här låten, det är också en sån där som man hoppar över, va? Gör man inte det? För det finns inget magiskt.
Alltså den hoppar
magiskt.
Jag över fortfarande.
Ja.
Det är inte så många andra låtar.
Sen vill jag ju säga ändå, som gammal trumslagare själv här, alltså ändå att Ringo var ju en stor hjälte för mig väldigt tidigt. Jag kommer ihåg när jag pratade med, det var så kul att få komma och lära känna massa härliga trumslagare här i Stockholm sen jag flyttade hit, liksom Roger Palm och Douglas Westlund och alla. Mm. Och Douglas berättade ju med Telstars, just när man såg Ringo, han har en väldigt speciell swishande, alltså att han i sidled lirar på hi-haten. Och det var ju väldigt speciellt att lira, inte lira utan och det sa Douglas att alla vi unga trummisar när vi fick se Beatles och när de var på drop-in och det här, så kolla ju han spela på hi-hatten, den där liksom Ringo. Och då skulle alla börja med det och swisha häftigt. På hi-hatten. Det är ganska häftigt alltså.
Ja, det är häftigt.
Hörrni, nästa låt, det där var alltså Don't Pass Me By av och med Ringo.
Nu kände jag mig taskig mot Ringo. Vi har lyssnat på fler dåliga låtar, känns det som. Ja, den var
fin.
Den
är inte,
det är konstig låt ändå.
Nästa låt trodde jag väldigt, väldigt länge innan jag köpte böcker om Beatles att det var en John Lennon-låt. Men det är Paul McCartney och han har själv sagt att den här tycker han själv låter som en John Lennon-låt. Den här Why Don't We Do It In The Road.
Ja, men det gör det ju faktiskt.
Han sjunger ju makalöst häftigt här alltså. Va? Why don't we do it in the road? Är det George Harrison som lägger de fina...
Nej, det är Paul McCartney.
Det är McCartney som lägger de fina gitarrerna där som ligger där. Det är ju fantastiskt. Han spelar trummor själv också,
alltså, den här låten har jag en liten input på som handlar om mig. Jag gjorde en dansk föreställning i den här låten där jag skulle klättra på 5 människor upp 9 meter i luften.
Jag såg dig, Pernilla, i Uppsala.
Under den här låten, Why Don't We Do It In The Road. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Alltså.
Ja, du gjorde det bra.
Det var svårt, kan jag säga. Ja. Så varje gång jag hör den så bara ser jag mig själv stående 9 meter upp i luften i någon jävla sele med vitt ansikte. Ja. Konstigt.
Nej, det är Ringo som spelar trummor, men det är Paul som gör alla andra instrument. Och nu nästa låt, också en Paul McCartney-låt. En liten ballad. Inspelad den 16 och 17 september 1968. Och det krävde alltså 67 tagningar innan Paul McCartney var nöjd med den här.
Fantastisk låt tycker jag. You know I love you still.
Men tydligen var det så att det var så pass minimalistiskt arrangemang så att alla små misstag hördes och då blev ju Paul galen. Vi får göra om det. Och det är John som spelar rytminstrument och Ringo trummor. George tror jag inte med överhuvudtaget.
Ja, det är jävligt bra. Det är faktiskt väldigt, väldigt
bra. Vi har kommit fram till sista låten på första LP:n på Beatles vita dubbel. Och det är en John Lennon-låt, dubblerad sång, dubblerad gitarr.
Det är
gitarr.
Min absoluta favorit, den här låten. Alltså den har jag ju levt med. Alltså hade inte Nick Drake funnits och den här låten. Mm. Alltså Riverman och hela Nick Drakes sound med... Och sen att jag hörde den här. Och den här kom ju till mig med. Den hoppade jag också över när jag var liten såklart. Men i tonåren... Julia som han skrev till sin mamma som dog när han var ung, va? Och det var ingen bra relation.
Det var ju, alltså de hade ju äntligen återsetts och träffats genom mostern där. Och sen så blir hon ihjälkörd, va? Tror jag, när de precis har fått kontakten och hon börjar spela lite bluegrass och banjo och sådär och så dör hon. Det finns ju en väldigt bra
som
film
om detta. Som ett jättetrauma för honom liksom, såklart. Men jag håller detta som en av de absolut starkaste kompositioner som han har gjort. John Lennon har gjort jävligt mycket bra, men den här låten tycker jag är liksom banar väg för hela singer-songwriter-poppen. Alltså, tycker jag faktiskt. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, sing the song of love, Julia, Julia, seashell eyes,
Hörrni, det var sista låten på första LP:n.
Den är så skör.
Och han skämde, jag hörde att han skämde så när han skulle spela gitarrerna. Det är två tagningar. Och han, det är liksom lite, allting är precis som att han håller på att falla isär. Och det passar ju låten. Det är inte Blackbird singing, det är inte det här. Utan det är det här, shit, jag tar mig knappt igenom. Och jag tycker någonstans, det är så skört så att man bara
Hörrni, jättetack för att ni ville vara med i Beatlespodden. Jag tänkte att ni skulle få enas om en låt från den här LP:n, alltså som vi hör i sin helhet. Vilken skulle det bli i så fall?
Åh, vad svårt.
Inte av Bladia Bladia nu, va?
Nej, jag tycker att den där som vi båda två sa, fan, den här hoppade man alltid över.
Ja, det var ju Glass Onion. Mm. Den är ju magnifik, alltså som psykedelisk poplåt. Mm. Absolut.
Kör på den. Ja. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med.
Tack. Tackar. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Looking through the paperback tulips to see how the other half lived. Looking through a glass on you. The war is a mean man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. The war is with Paul. Standing on the cast iron, sure, yeah. Lady Madonna trying to make ends meet, yeah. Looking through a glass onion. The fool on the hill, I tell you, man, he's living there still. Well, here's another place you can.